du har fixat din Saab nu. Visst hade du det? Du kom hit i den.
Ja, den...
Hade den inte körförbud?
Jo, men inte längre.
Nej, vad var felet?
Det var någon felriktad strålkastare.
Var det flera fel? Fick du liksom uppsöka verkstad? Hade du 2 år?
Alltså, det, nu för tiden så är det väl bara 2 år. Alltså,
ja, det kanske typ, det. Just det.
Ja, typ, ja,
det
så. Och problemet var, är ju att jag har, att min bil har ju några år på nacken.
Mm.
Och det var tvunget att byta hela liksom insatsen, eller jag själva strålkastaren.
Aha. Hade den rostat sönder eller vad?
Nej, men det var något som var skevt, alltså, så att det inte gick att bara rikta om eller
och det gick
fixa.
Inte att hitta.
Och det var den som var svår att hitta. Så det var därför bilen
hann få
93.
Oj, det är ganska länge sedan.
Fast jag tycker att det känns som en ganska ny bil med mina referenser. Ja. Liksom.
Typ när Popsicle släppte sitt debutalbum.
Jo, men jag körde ju Amazon hela 90-talet från 60-talet.
Ja, då har du
ju
tekniksprång.
Ja, verkligen.
Ja. Ja, men jag tycker den är fin. Och du gör ju helt rätt som har den där Saaben. Verkligen. Alltså miljömässigt så är det ju du som gör rätt och inte den som köper en
splirrans ny
sån här hybrid SUV.
Nej, det tycker jag med.
Du är mer miljövänlig. Alltså det är faktiskt på riktigt så. Du vet det, va?
Berätta mer.
Nej, men det är sant. Alltså du har räknats på detta. Chalmers och KTH.
Har du gjort det? För det har jag frågat efter nämligen.
Ja, nej,
en
men
uträkning på hur... För jag har verkligen funderat. Okej, den här kanske drar lite mer bränsle. Och den går inte på etanol.
Nej.
Men jag tänker på miljöpåverkan när man skrotar en gammal bil. Och miljöpåverkan när man faktiskt bygger en ny.
Absolut.
Känns som
du kan inte, du kan knappt räkna hem det.
Nej.
På en modern
bra,
bil.
För tack
det,
för informationen. Absolut.
Ja, men det är helt rätt. Plus att det är bra för din egen ekonomi.
Absolut, jag cashade 5 000 för den för ett par år sedan och den går som en klocka.
Ja, jag önskar jag kunde göra detsamma, men jag är så statusfixerad så jag kan ju liksom inte missluta det.
Ja, det här är Norrlandspodden med mig, Sofia Mirjamsdotter och Po Tidholm.
Ja.
Hej.
Hej.
Du har gjort tv och vi har redan pratat om det.
Mm.
Men vad vi inte har pratat om, det är ju att det har ju framkommit en del kritik som gör gällande att det här programmet har då ett väldigt tydligt vänsterperspektiv.
Det är socialistiskt.
Till och med.
Så, alltså säger inte jag, utan det var Maud Olofsson som sa det. Maud Nivån Olofsson, som vi kallar henne.
Sen, alltså kritiken har ju sett ut på olika sätt. Allt ifrån att varför låter man en vänsterperson göra 3 timmar i public service till varför när man äntligen ska prata om landsbygden gör man det på det här vänstervridna sättet.
Ska vi bena ut det där lite?
Jag tycker vi ska göra det.
Alltså den här diskussionen om huruvida jag är vänster eller ej, den tycker inte jag är så fruktansvärt konstruktiv direkt. Det är ju inte direkt en diskussion som jag vill ha.
Framförallt så tycker jag att den är ointressant med tanke på att det finns någonting som heter journalistisk metod. Och så länge man använder journalistisk metod när man gör den här typen av dokumentärprogram
så,
spelar
inte riktigt
det ingen
spela någon roll.
Nej. Vad man har personligen för värderingar.
Nej. Nu är det ju, det är någon redaktion på SVT som håller på med något program och som har skickat ut en enkät till alla medarbetare för att fråga om dem, vad de har för politisk, och just, och jag tror syftet var just att ta reda på huruvida Sveriges Televisions medarbetare är vänstervridna då, om det finns någon sanning i den myten. För det är ju...
Men det problemet med det är ju att det här har ju redan undersökts. Det finns ju tydlig forskning som visar möjligen att journalister är mer vänstervridna än andra, men det finns ju också forskning som visar att det inte påverkar journalistiken.
Det är ju det enda som är
det
relevanta.
Precis, det är ju det enda som är
när
intressant.
När man tittar till exempel på Sveriges Televisions och Sveriges Televisions och Sveriges Radios valbevakningar, så kan man konstatera att alla partier får så mycket utrymme som de förtjänar i förhållande till sin storlek. Vissa får till och med mycket mer utrymme. Inget parti har särbehandlats eller gynnats eller förnekats att komma fram på något uppseendeväckande sätt. Det går helt enkelt inte att anföra den typen av kritik mot public service.
Sen kommer ju alltså det är ju intressant att den typen av kritik kommer ju i perioder och beroende på vad det är för program man kritiserar, både från höger och vänster. Ja. Alltså ibland, och särskilt vet jag chefer som jobbar på SVT som säger att de kan få kritik från vänster, att nu har ni låter den här höger.
Ja, så är det väl absolut. Det finns inga direkta sanningar. En sak som är slående och läskig, det var ju att en av de som angrep mig, inte programmet, för att det kändes inte som att det handlade om det överhuvudtaget, utan bara det var ett angrepp på mig och min eventuella politiska hemvist, var den här liberala debattören Fredrik Segerfeldt, som skrev en Expressen-debattartikel och tog upp min serie som exempel. Och det som hände då var att han fick över 1000 mentions på en dag från en massa jätteglada högerextrema halvnazistiska internettroll.
Ja, jag såg att han till och med också sa ifrån på skarpen.
Som han röt ifrån. Han ville inte ha deras stöd, helt enkelt. Det var inte den typen av kamp han ville föra. Och det där är ju, det säger ju också någonting om vilka det är som är den liksom högröstade opinionen i den frågan. Det finns en annan högröstad opinion som jag kände att jag blev någon slags slagträ för. Och det är ju den här, alltså det är ju den här Timbro-klicken som helt enkelt hatar public service av ett enda skäl. Och det är för att man tycker att public service är marknadsstörande och att man tycker att det är ett vettlöst slöseri att det sänds så mycket tv utan reklam i. Därför att tänk om man bara så släppte fritt och att allt detta kunde liksom vara reklam-tv. Och tänk så mycket liksom reklamomsättning man skulle kunna få i de kanalerna då. Och därför så angriper man Sveriges Television på alla sätt man kan. Och gärna med det här argumentet att Sveriges Television är vänster. Så att, men det är en diskussion.
Nu är ju både du och jag public service-kramare, tror jag. Så att vi behöver inte utveckla det eller börja. Men det finns ju en annan kritik som av någon... och det är mot så att säga, det är mot programmet och innehållet i programmet.
Det är ju mycket mer intressant.
Och den kommer, och det är liksom att programmet har ett vänsterperspektiv och det är liksom och att det är deppigt. Nu kommer på Tidholm och liksom visar oss Norrlands deppen igen.
Och det har väl fått
och den kritiken kommer påfallande ofta från centerpartister i Norrland.
Ja. Vad beror det på?
Jag frågar dig.
Ja, vad ska jag säga? Alltså, det här har ju, jag tycker att det är intressant, för det har verkligen på allvar fått mig, det har ju klart att jag har reflekterat över det tidigare, men det har ju fått mig att tänka på liksom hur den politiska dimensionen i landsbygdsfrågan egentligen ser ut. Vilka läger finns det? Går det att överhuvudtaget applicera en höger och vänster liksom dimension på den här frågan? Eller är det den här berömda Galtan-skalan man ska applicera på landsbygdsfrågan också, som alla andra frågor? Men
vi kan komma till det. Du som ändå kanske har tagit del direkt av mer av kritiken, är det någon som på något sätt förklarar lite mer konkret vad det är som är vänster i ditt program?
Nej, det tycker
för
jag
det
inte.
För det undrar jag. Vad är det som är vänster med att... om jag bara ska helt kort säga, jag tycker att du har låtit flera röster komma till tals. Inte minst röster från Centerpartiet. Du visar på positiva exempel. Här går det bra. Du visar på exempel på byar där de stänger skolan och det är deppigt liksom. Mm. Men jag har väldigt svårt att se hur det skulle kunna vara ett vänsterperspektiv.
Jo, det som är vänsterperspektiv då tror jag, om jag ska tolka det, om jag ska försöka tolka det här, för det är de inte så bra på själva. De är inte så himla duktiga på att liksom verbalisera den där kritiken, kan jag tycka. Det är väl att alltså det är flera olika saker, men jag skulle nog säga att det har blivit oerhört problematiskt att diskutera marknadslösningar i den svenska debatten överlag. Och det här programmet gör ju det, den här svenska, alltså jag kan ju tycka att...
Du menar att du överhuvudtaget ifrågasätta
marknaden? Ja, faktiskt. Mm. Därför att om man tänker på vad vilar den svenska landsbygdens framtid på? Jo, den vilar ju då på, som så mycket annat i samhället, vilar ju på två ben. Den vilar på liksom politikens ansvar, och så vilar den på marknaden. Och det är de två faktorerna. Och det gör ju livet i städerna också. Jag vet inte om du läste här om veckan, så hade Svenska Dagbladet en jättestor, jättebra granskning av stadsbyggnadskontoret i Stockholm. Det känns som att det har blivit ganska korrupt, och det har liksom löpt amok, och man tillåter ombyggnationer och nybyggnationer som man inte borde tillåta av liksom politiska, estetiska och andra plan- och bygglagsskäl. Liksom. Och då tänkte jag, när jag läste den artikeln, så tänkte jag så att i en storstad så har politiken en ganska konkret uppgift när det handlar om att begränsa marknadens energi. För marknaden har en väldig energi i ett förtätat område i en storstad. Där finns det finns efterfrågan, och då finns det också marknadskrafter som vill svara på den här efterfrågan. Och då måste man ju liksom så här gå in och med ett regelverk säga så här: okej, ni får göra de här sakerna men inte de här sakerna. Men på landsbygden så har ju marknadskrafterna ingen energi. Alltså de vill kanske inte ens vara där, för det första. Man måste skapa väldigt starka incitament för att de ska vara där. Och om de inte vill vara där, så kanske samhället, det gemensamma samhället, det offentliga samhället, med skattemedel gå in och se till att de där servicetjänsterna ändå finns på plats. Och det här måste man ju kunna prata om, kan jag tycka. Att det är så.
Ja, sen är frågan, är det här ens en höger-vänster-fråga? Eller självklart så finns det olika perspektiv på marknad och marknadsekonomi till höger och vänster. Men om vi ser till liksom i Sverige och de politiska blocken, det är ju inte som att Socialdemokraterna är emot marknadsekonomi.
Nej, alltså, inte Vänsterpartiet heller.
Vi har ju liksom ett konsensus i Sverige som är att marknadsekonomi är någonting bra.
Mm.
Så att utifrån det så kan man ju se det som, oj, här kommer det någon och ifrågasätter normen och konsensus. Mm. Men är det per definition att ha ett vänsterperspektiv?
Nej, men jag skulle inte säga det, utan det är ju ett journalistiskt perspektiv. Och om man vänder på det, alltså, hade jag skött mitt så, liksom journalist, jag höll på att säga, hade jag skött mitt socialistiska uppdrag, hade jag skött mitt journalistiska uppdrag, om jag bara hade tittat på en det ena, en det andra, alltså det är ju det som är liksom lösningen till att förstå landsbygdsfrågan, är ju att förstå samspelet mellan politik och marknad, och att det samspelet inte ser ut som på andra platser i landet. Det är ju det som är själva lösningen. Och då måste man ju granska det. Man kan ju inte granska landsbygdsfrågan utan att titta på det samspelet.
Om man bara ska koka ner det här då till att vi gör en test här. Ja. Vi ska kolla på, är du vänster? Eller liksom, har du ett vänsterperspektiv? Tror du att landsbygden i Sverige skulle ha mått bättre av typ en vänsterpartistisk regering de sista 30 åren?
Nej, det tror jag inte. Och det är av det enkla skälet att hela landsbygdsfrågan är avpolitiserad. Att om man tittar, vilket jag faktiskt har roat mig med på sista tiden, som jag, liksom, jag fick faktiskt en ny energi av den här debatten, och jag har börjat läsa, jag har gått in och läst en hel del liksom landsbygdsprogram, och jag har kollat vad politikerna motionerar, och jag har plöjt ett par doktorsavhandlingar som är jätteintressanta, och forskarvärlden är ganska enig om det här. Sen vi avskaffade den nationella regionalpolitiken 1998, så kan man inte se skillnad på de olika svenska politiska partiernas liksom inställning till landsbygd, och man kan knappt skilja motionerna åt.
Men det var ju en person i ditt program också som sa det. Jag vet inte om hon var forskare eller
statsvetare. Ja, Malin Remmer.
Som ju sa det, att vi har dekonstruerat de politiska verktygen, ja, för att driva landsbygdspolitik.
Och det har alla partier gjort samfällt. Så att jag tror ju liksom att det är det som är det deppiga med frågan också. Att i grund och botten så spelar det faktiskt ingen roll. Jag tror ju liksom att, jag menar, vi kommer ganska nyligen från 8 år med en alliansregering. Och där då landsbygdspartiet, Centerpartiet, dessutom ägde näringsdepartementet under 8 år. Och det finns inga, finns ingenting som blev bättre på svensk landsbygd under de 8 åren. Inte ens det här berömda företagsklimatet då, som ska rädda landsbygden enligt Centerpartiets sätt att se det, blev bättre. Utan faktiskt tvärtom, så säger liksom näringslivsföreträdare och organisationer i Sverige att regelverken faktiskt till och med blev krångligare under vissa perioder av alliansens maktinnehav. Så att, och nu har vi en socialdemokratisk regering med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet, och gör inte heller någon skillnad.
Det har vi ju pratat om för specifikt Miljöpartiet, kanske inte egentligen så landsbygdsspecifikt, ett storstadsparti.
Ja.
Men behövs det en specifik landsbygdspolitik, och hur tycker du att den ska se ut?
Ja, det här det är 10 000 kronors fråga.
Ja, men det är ju det.
Ja, men alltså,
men
så här,
vi måste ju.
Ja, alltså det kommer ju alltså den 31 januari så kommer ju landsbygdskommissionens slutbetänkande. Det pågår ju en utredning, och då ska de presentera en ny sammanhållen politik för svensk landsbygd, för att och det här är ju en kommission där det sitter moderater och folkpartister och miljöpartister och vänsterpartister och sossar, och de har ju identifierat det här. Man säger ju rakt ut, det har inte funnits en sammanhållen regionalpolitik för Sverige sedan 1998, men nu ska vi sätta oss ner och vi ska komma överens och vi ska formulera en. Och vad den kommer innehålla, det vet ju ingen än. En sak kan man ju vara ganska säker på, och det är ju att den kommer vara ganska urvattnad, därför det kommer ju vara liksom en kompromiss. Och troligtvis så kommer den inte innehålla några som helst ideologiska, alla ideologiska spänningar kommer ju vara borta i den mån de överhuvudtaget har funnits.
Men är inte det här generellt ett symptom, alltså dels den här avpolitiseringen och det här som du beskriver och hur du tror att den här utredningen kommer att se ut, på att landsbygdspolitik eller glesbygdspolitik får du inga röster på, och politik går mycket, alltså mer och mer, jag tycker det är väldigt tydligt nästan från år till år, att det handlar om att kortsiktigt vinna väljare, vi går mot mer populism, det handlar om att behålla makten eller att ta makten, och ingen, alltså det gäller ju inte bara glesbygden, det gäller ju många andra frågor som är långsiktiga.
Ja, och så förvaltar man inom ramarna, för liksom, och ramarna blir bara mindre och mindre.
Och, liksom. Och att det har på något sätt nästan helt raderats, kanske inte från den praktiska politiken, för så att vissa saker måste ju ändå förvaltas, men från hela den offentliga politiska debatten.
Mm.
Vi har ju fler frågor som helt enkelt inte vinner några röster, och då behöver vi ingen politik, eftersom vi kommer ändå inte att få fler väljare om vi driver den här frågan.
Men det intressanta är att jag tycker att landsbygden som politikområde ändå har en slumrande potential för de liksom politiker som skulle vilja ge sig in i en ideologisk strid, just på grund av det här som jag pratade om nyss, att den här frågan på något sätt tydliggör samspelet just mellan det offentligas ansvar och marknadens ansvar. Det blir väldigt, man skulle åtminstone kunna tydliggöra den konflikten där, om man är intresserade av att ägna sig åt den konflikten. Om man tycker att man har någonting att vinna på det, vilket jag tvivlar på att politiska partier har idag. Men om man tycker sig att man skulle ha någonting att vinna på det, så är det en fantastiskt bra konfliktzon. Och med en slumrande potential.
Men då bygger det ju ändå på, för att du ska kunna få fram den här politiska konflikten, så måste du också kunna presentera någon form av program och någon form av lösning. Så här tänker vi lösa de här problemen, och då måste man också vara överens om vad som är problemet. Och här har jag så svårt att se att det finns liksom högerlösningar eller vänsterlösningar som skulle på något sätt göra under på landsbygden.
Ja, men fast det skulle det väl kanske kunna göra. Jag menar, men om vi ska försöka...
Men om vi ser till konkreta frågor, ska vi ta en konkret exempel på hur liksom partipolitik i kombination med glesbygden på något sätt är helt obsolet. Nyligen så bestämde landstinget i Västernorrland att BB i Sollefteå ska läggas ner. Och för lyssnare som inte har jättebra koll, så ligger då Sollefteå ligger i Västernorrlands län, alltså Västernorrlands läns landsting. Där det idag finns tre sjukhus, tre förlossningsavdelningar, en i Örnsköldsvik vid kusten, en i Sundsvall vid kusten och en i Sollefteå då i inlandet. Och nu har man då bestämt att den ska läggas ner. Det här har ju inte egentligen varit en partipolitisk fråga i landstinget. Däremot så har det ju blivit alltså det har nästan uppstått ett krig i Västernorrland mellan då de olika landskapen. Det vill säga mellan Ångermanland där Sollefteå ligger och Medelpad där Sundsvall ligger. Det har kommit att handla om en dragkamp mellan liksom vem som ska få ha kvar sitt sjukhus, även om Sundsvalls sjukhus aldrig har varit aktuellt att lägga ner. Men från Sollefteås sida så ser man det så. Sundsvall ska bara roffa åt sig och de ska bara ha och de skiter i oss. Och det här har ju splittrat partierna. Det här har ju splittrat Socialdemokraterna i Västernorrland, genomgår ju en jättekris. Det är ju, man ser ju också det. Det är ju som sagt, det handlar om Ångermanland mot Medelpad, och det var ju ovisst in i det sista, alltså till röstningsdagen, hur det här beslutet skulle falla ut, eftersom inte, det fanns inget parti som kunde liksom lita till 100% på att deras ledamöter skulle rösta efter den officiella partilinjen. Och det finns ju heller ingen, vi kan ju säga så här då, att majoriteten i landstinget i Västernorrland, det är socialdemokrater i samarbete med Miljöpartiet. Och det var de som alltså lade fram det här förslaget, och det var de som röstade för att lägga ner, medan då allianspartierna i det här fallet röstade för att bevara. Och det här, men då blir det här också en sån här fråga som handlar om kortsiktighet, att det är väldigt lätt att vara emot ett sånt här beslut om man är i opposition och slipper ta ansvar för ekonomin.
Det hade precis lika gärna kunnat vara tvärtom.
Precis, det hade ju det. Så det är ju inte partipolitik. Det finns ju inte en ideologisk grund för det här beslutet.
Och det handlar mycket mer om i vilka liksom kretsar de liksom fysiska politikerna befinner sig i. Var de befinner sig rent geografiskt och i vilka
och
miljöer.
Och här är det ju då olyckligt så att det finns inte så många representanter i landstinget som kommer från just Ådalen då. Och då ska vi också säga att det är ju Sollefteå kommun, men det är även folk från Kramfors som åker till det här sjukhuset. Och det finns ett ganska stort inland som sträcker sig till liksom Jämtland och Lappland. Så att det är många människor som kommer att få så 20 mil nu till förlossningen.
Jag tycker det är för jävligt. Jag tycker verkligen det. Jag vet att du inte riktigt tycker det. Eller du tycker nog på ett plan, tycker du säkert det.
Så här, det är inte som, jag har ju inte drivit den här frågan eller engagerat mig i den.
Fast du skrev ändå att det var ett rimligt beslut.
Ja, jag skrev att det var ett rimligt beslut.
Utifrån de,
liksom... utifrån de premisser som finns. Och det, så att det är ju så här...
Men premisserna är ju så här, fucked up, Sofia.
Jo, fast i dagens läge, om vi säger så här. När man klubbade den här nedläggningen, så gör man det utifrån en ohållbar ekonomisk situation i landstinget. Den däremot skulle inte ha behövt uppstå om man hade skött det här från början, fört en annan politik liksom 10, 15, 20 år tillbaka. Det tror jag. Men jag tror att vid liksom dagens datum så hade det varit omöjligt, därför att det här stackars landstinget har ju det här är ju bara början dessutom. Det här är liksom det första
men
stora
sparen. Kan du hålla med om här att det här är ju en jätteintressant liksom allmängiltig symbolfråga när vi pratar om de här sakerna. Därför att här har man ju då regionaliserat en fråga som kanske egentligen borde vara nationell. Jag kan ju faktiskt tycka att det borde vara en nationell angelägenhet att se till att det finns BB-avdelningar inom rimliga avstånd i det här avlånga och glesbefolkade landet.
Mm, men du är emot regionbildning?
Ja, nej.
Det här är ju en av anledningarna också till att jag faktiskt ser att regionbildningen, som vi har pratat om tidigare, att landstingen är helt enkelt för små. Det är för svårt att hitta kompetenta människor. Det här pratet om närhet gäller inte riktigt, för det landstinget
du förstår vad det här leder till. Det här är ju liksom, jag känner ju att det här är ju irreversibla processer. Alltså när man tar bort BB liksom, så gör man det svårare för människor att bo kvar, och det kommer inte få ökad inflyttning, och det är liksom så här, det är ett sluttande plan. Och här behövs det faktiskt en nationell politik som liksom tar ansvar för att de här nationella strukturerna ja, som det faktiskt handlar
ja,
om.
Ja, absolut. Det är en alldeles för stor fråga för några stackars landstingspolitiker som sitter och ska bestämma. Och därför känner jag...
Och kämpa med ett vikande skatteunderlag. För det är ju hela Västernorrlands län. Precis. Har ju tappat befolkning sedan 1950.
Och den här artikeln som jag skrev, alltså som skrevs på dagen i samband med beslutet,
den kanske var lite förhastad.
Den utgick ju från dagens beslut utifrån landstinget situation just idag. Ja. Sen kan man ju givetvis fortsätta att diskutera, och det har ju diskuterats tidigare, men huruvida landstinget överhuvudtaget ska ha det här ansvaret, är det här... Men nu är det ju så, vi har ett landsting, det är de som bestämmer, och utifrån det så var det rätt beslut, men vi kanske inte borde ha ett landsting. Jag tycker inte att vi ska ha det.
Nej.
Förut så har vi haft sponsorer till den här podden.
Ja.
Det har vi inte längre.
Nej, det är vi glada för.
Ja, det är skönt att slippa...
Ta hänsyn.
Ta hänsyn har vi inte kanske gjort, inte så mycket, men
nu är det ju du som lyssnar som är sponsor av podden. Men det är ju helt frivilligt. Men man kan ju gå in på patreon.com/Norrlandspodden, och där kan man välja hur mycket man vill stödja varje utlagd podd med.
Vi har ju fått in $100 per avsnitt.
Ja, som det ser ut nu så är det det.
Så gå in där, patreon.com.
Vi blir verkligen glada.
Vi blir jätteglada. Och vi vill ju göra den här podden.
Och Sofia Saab
blir glad.
Vi skyller på den. Men alltså, kan vi försöka politisera landsbygdsfrågan lite grann?
Ska vi kolla vad partierna har för landsbygdspolitik?
Ja, det är en bra början.
Jag har roat mig med att kolla lite partiprogram.
Ja. Mm. Tar du det bästa först?
Alltså, jag skulle säga så här. Det har ju du redan lite sagt också. Det är ju ingen som har någon landsbygdspolitik. Och vi ska helt enkelt bara bevisa det här nu. För om man tittar då på till exempel Liberalernas hemsida, där de har olika politikområden och beskriver vad de vill göra, så finns det en del där som heter landsbygdspolitik.
Mm.
Jag läser innantill.
Mm.
För att det ska vara möjligt att leva och bo på landsbygden krävs bra infrastruktur. Det handlar om vägar och järnvägar, men också om bredband. För många är bilen central. Vi vill avskaffa pumplagen som lett till stängda bensinstationer. Och det här är liksom texten.
Det här är Liberalernas offentliga
landsbygdspolitik. Och sen så har de så avslutar de med så här: vår politik. Två punkter, landsbygdspolitik. 1. Satsa på bredbandsutbyggnad i hela landet. 2. Avskaffa pumplagen.
Det är ju helt briljant. Va? Rösta på Liberalerna för en fantastisk och mångfacetterad och kraftfull
landsbygdspolitik. Vi kan ta ett annat parti.
Jag får bara säga det här. Jag tycker att det här är ju så himla corny och roligt. Men det är ju, man har ju nästan aldrig tänkt på Liberalerna heller som ett parti som någonsin har varit engagerad i landsbygdens väl och ve.
De har ju inte någon sån profil överhuvudtaget. Det är ingen som förväntar sig kanske att just Liberalerna ska ha.
De är intresserade av 3 saker, framförallt Liberalerna. Det är NATO och NATO. Men det här, jag tycker att det är så roligt det här med pumplagen. Eftersom man liksom så här väljer ut en sån fråga därför att det är sånt övergrepp mot den individuella friheten att bensinmackar över en viss storlek i Sverige skulle vara tvungen att sälja till exempel gas eller etanol. Det är ju helt fruktansvärt, verkligen. Det är ju ett oskick som vi måste sätta stopp för, tycker jag. Eller hur? Vad säger du som liberal ledarskribent? Dra en lans för detta nu, Sofia.
Jag tycker att vi ska möjliggöra gårdsförsäljning av öl, vin och cider. Ja. För det är nämligen en punkt då på Moderaternas program.
Ja, en av få.
En av 4 punkter.
Ja, okay.
Jag kan dra dem, alla 4. Mm. Moderaternas landsbygdspolitik enligt deras egen sajt. 1. Vi säger nej till skattehöjningar på jobb, företagande och drivmedel som slår särskilt hårt mot landsbygden. 2. Vi vill stärka förutsättningarna för företagande på landsbygden. 3. Vi vill se en effektiv, hållbar och pålitlig infrastruktur för att bättre binda ihop landet. 4. Vi vill möjliggöra gårdsförsäljning av öl, vin och cider samt att regelverket förenklas vad gäller egenproducerat livsmedel. Det är en fis i rymden. Alltså jag kan ju säga då som liberal att jag håller med om de här punkterna, men det är ju inte ett landsbygdspolitiskt program. Det är ju alltså som det här med gårdsförsäljning av öl, det är ju faktiskt helt otroligt hur vissa har gjort det till sin absoluta huvudfråga. Nu kan jag ju för sig se om liksom fortsättningen här, att regelverket ska förenklas när det gäller egenproducerade livsmedel. Ja, jag tror verkligen att det är många i glesbygd och inte minst i Norrland. Vi har väl haft något exempel. Jobbar man på en fäbod eller har man ett gårdsmejeri där det är ett krångligt regelverk?
Fast det har faktiskt, alltså, jämfört med hur det var för 10-15 år sedan, så är det, har det förändrats något enormt. Det är ganska... Nu är det ganska rimligt och det är mycket lägre krav.
Jag tror ju inte att liksom ölbryggeri är det som kommer att rädda Norrland. Nej.
Hittade du något? Kollade du KD för övrigt?
Jag kollade KD. De har ju mycket mera text. Men man kan säga att deras landsbygdspolitik är indelad i 3 punkter.
Gud ska rädda landsbygden.
Nej, du ska få höra. Ja. Den ena är jordbruk. Den andra är skogsbruk och den tredje är fiske.
All right, de har ju verkligen gått på så här 1800-tals definitionen av vad som är landsbygd, helt enkelt.
Ja, sen har de utvecklat då hur vi ska utveckla jordbruket, skogsbruket och fisket på landsbygden.
Okej, det är lite slappt. Centerpartiet har ju desto mer politik.
Och de har ett program faktiskt.
Och en väldigt rörig politik kan man ju också säga, som pekar åt väldigt olika håll. För Centerpartiet är ju ett spännande parti på det sättet att där finns ju liksom hela spektrat av liksom, alltså människor som verkligen helhjärtat och med liksom libertariansk glöd tror på en liksom avreglerad nattväktarstat och att det ska rädda landsbygden. Och sen finns det ju de här som liksom på ett liksom fälldinskt, närmast så här gammalvänsteraktigt, Åsa Nisse marxistaktigt sätt tycker att man ska använda fördelningspolitik och beskattning och liksom utjämning.
Men det här säger ju också, alltså den här med Centerpartiets förändring, utveckling, det är ju en ganska tydlig illustration också av hur hela
glidningen,
precis, hela glidningen, att hela Sverige har tappat landsbygdspolitik, att det inte längre är en viktig fråga. För att när Centerpartiet då satt regering, alltså Fälldin-tiden, Så då var det ju ett landsbygdsparti, det var ett bondeparti och det var just därför som partiet också kom till makten.
Ja,
och idag då, som påpekades också i det här Resten av Sverige, ditt program, så skulle man kunna se den politiken som vänster, alltså liksom sosseaktig.
Ja.
Fast det, kan, alltså det skulle jag ändå vilja värja mig emot, eftersom den skilde sig ju väldigt mycket ändå från dåtidens socialdemokrater.
Om man ställer den mot, om man ställer den mot dagens socialdemokratiska politik eller icke-politik i landsbygdsfrågan, så kan man ju säga att den går ju mycket längre än vad någon annat parti vill göra idag när det handlar om liksom omfördelning av resurser i samhället och sådär. Det kan man säga, och decentralisering också av liksom demokratiska processer och sådana saker. Så att det kan man väl säga. Det är ju intressant det här hur liksom likvärdiga villkor, som du har pratats om väldigt länge, på något märkligt sätt har glidit över och blivit lika villkor. Det tycker jag fångar Centerpartiets process ganska väl. Att likvärdiga villkor, vilket då är en term som inbegriper då kanske olika politik för olika delar. Det inbegriper också fördelningspolitik, utjämningspolitik, utlokaliseringspolitik, har blivit lika villkor, vilket är då en enda liksom politisk matris i alla miljöer i landet, nästan, skulle jag säga.
Ja, men om vi lämnar det här höger-vänster då, där det ju de facto finns någon tydlig konflikt när det gäller landsbygdspolitik. Eller det finns ingen konflikt mellan höger och vänster.
Det finns olikheter. Jag skämtade bara.
Du gillar ju den här höger-vänster-skalan, men det finns ju andra sätt att mäta, som du var inne på.
Ja, precis. Jo, vi har ju den här Galtan-skalan då, som det pratas om, som är liksom den nya konfliktlinjen i politiken, kan man säga.
Grön alternativ liberal och Tan står då för
auktoritär
nationalistisk.
Nej, inte auktoritär.
Auktoritär nationalistisk.
Och det kan man säga, om man ska placera svenska partier på den här skalan, så kan man säga att Sverigedemokraterna är ju liksom så här längst ut på den här Tan-skalan, och Fi är väl de som kanske är liksom längst ut på kanten på den andra skalan då.
Kanske Miljöpartiet, om man tittar på Miljöpartiets program och inte på den förda regeringspolitiken.
Nej, för den är ju den är ju någonting annat. Men ja, nej, men absolut. Och då är ju för att säga, kan vi komma någon vart genom att liksom applicera den här skalan på svensk landsbygdspolitik istället?
Ja, för den bygger ju på, alltså den, till skillnad från då höger-vänster-skalan, höger-vänster-skalan, om vi ska förenkla det jättemycket, då pratar vi fördelningspolitik. Och pratar vi Galtan, då pratar vi värderings...
identitetspolitik egentligen. Ja. Och jag vet inte om man... Jag vet inte riktigt om det är applicerbart liksom heller. Alltså så... Jag har ju väl tvingats konstatera det. Jag tänkte lite grann så här, efter jag hade gjort den här tv-serien, så kände jag lite så här, ja, men tänk vad roligt det skulle vara om det blev en debatt, en offentlig, om det blev ett, liksom ett större offentligt samtal om landsbygdsfrågan. För det var ju ändå det som var syftet med den här tv-serien. Men det finns ju inte liksom personer i offentligheten. Det finns inte... Alltså politikens intresse saknas ju, men också liksom de här drivna debattörerna, skribenterna som skulle kunna ta i den här frågan, de är ju idag upptagna med frågor som rör sig på Galtan-skalan. Och jag skulle kanske säga att landsbygdsfrågan, det finns inte särskilt mycket att hämta där om man är en sån liksom identitetsdebattör, eller hur? Eller vad?
Alltså identitetsdebattör, jag vet inte. Jag ser ju mig själv hellre, alltså jag placerar hellre in mig själv på den här Galtan-skalan än på en höger-vänster
skala. Du gör det frivilligt alltså?
Ja, nej men alltså, jag har ju också gjort såna här tester och jag hamnar ju någonstans ganska mycket gall och liberal. Så. Fast inte, liksom, inte väldigt mycket liberal, utan jag är nästan i mitten där mellan höger- och vänster-strecket. Och det är väl just det som liberal, att man hamnar i ett litet vakuum när det liksom blir tydlig höger-vänster-konflikt. Eftersom alltså nu finns det ju många olika liberalismer sådär. Men för mig så i det svenska partipolitiska systemet så känner jag mig mitten. Jag känner mig inte, jag är ingen borgare, skulle aldrig identifiera mig som det.
Du är inte höger heller?
Nej, jag känner mig inte höger. Jag känner mig absolut inte vänster. Jag känner ingen identifikation med liksom sossar eller sådär. Utan jag är just precis mitten. Jag tycker det kommer många bra saker från vänster. Och jag tycker att det kommer många bra saker från höger.
Jag gillar både synt och hårdrock.
Ja, eller nej, det gör jag ju kanske inte. Men
det lät som att du skulle landa där.
Och du kanske tycker att du, jag får skvallra nu. Du sa till mig så här när vi pratade i förväg att det är liksom fekt.
Ja, lite grann kan jag tycka. Det är lite, det är att göra det lite lätt för
fast,
sig.
Fast jag tycker att det är att göra det ganska svårt för sig, eftersom det är det allra, allra, alltså det är ju, alltså det här är ju hela demokratins dilemma, när många människor ska vara med och bestämma och tycka, bygger ju på att man kan hitta kompromisser, att man kan prata ihop sig. Och jag tror att någonstans liksom det svenska framgångskonceptet, alltså att vi ändå faktiskt är ett väldigt bra land att leva i, ligger i topp på alla mätningar, och vi är liksom en stark demokrati. Liksom mänskliga rättigheter, vi har det bra ekonomiskt, att det bygger på just att man har hittat, alltså att man har fört en mittenpolitik under väldigt, väldigt många år. Och jag vet inte om det är enkelt att göra det, och särskilt inte i dagsläget är det ju definitivt inte att göra det lätt för sig att komma och påstå att ja, men jag tycker vi kan blanda lite höger och vänster. Nu i och för sig så börjar jag få lite gehör, för redan i samband med förra valet och regeringsbildningen så tyckte ju jag verkligen att Liberalerna och Centern skulle sätta sig med sossarna och kanske vara med och bilda regering. Och nu så börjar det,
ja, det kanske liksom händer
öppna efter sig, så att det kanske händer.
Kanske får rätt. Ditt drömland men är på väg
att jag kan inte se att det är att göra det enkelt för sig. Jag kan se att det är att göra det som ändå blir bäst för så många som möjligt. Sådär.
Ja. Sen kan man alltid diskutera det där, var den politiska mitten befinner sig. Liksom.
Det beror ju också på vart man ser liksom var det längst till vänster på vänsterskalan nu jämfört med för 30 år sedan.
Jag kan väl tycka att det problematiska med dagens politik är ju liksom att ideologin finns ju där. Det är bara att den är dold, skulle jag säga. Och det där började ju lite grann. Det var ju liksom Schlingmanns stora geni, kan man säga, under de liksom formativa under de formativa alliansåren där, när de sa att de var det nya arbetarpartiet. Och tittar man på den politik man förde, så var den ganska konservativ. Den var ganska så här renodlat högerorienterad. Men retoriken var ganska sossig. Och huruvida det var en konspiration eller ej, det behöver vi kanske inte gå in på. Men jag kan känna det nu också. Men man tänker på hela den här extremt förvirrade diskussioner om vinster i välfärden till exempel, där har skett en sån glidning liksom, så att den som säger att man kanske inte borde ha vinster i välfärden får höra att vill du ha det som i Sovjet, kommer det då liksom från,
jo, fast men det är där ju... har det ju hänt mycket. Nu har ju till och med Kinberg Batra gått ut och sagt att
jag läste faktiskt deras förslag,
begränsningar.
Och det var inga begränsningar egentligen. Det var mest liksom någon slags dimridåer för att slippa ta i fråga.
Fast nu tycker jag det är lite orättvist. Du säger att man kan knappt ifrågasätta vinster i välfärden utan att någon undrar om man är liksom kommunist.
Förbjuda vinster i välfärden då. Om man säger så här, vi ska ta bort all vi ska ta bort allt vinstuttag.
Men det är ju jättemånga som tycker det. Saken är ju den att det är ju inte en tillräckligt viktig fråga för folk. Så det fanns ett parti i valrörelsen som tyckte så. Det var Vänsterpartiet.
Det hjälpte inte
om
dem.
Det, nej men precis. Hade det varit den viktigaste frågan för folk så skulle ju Vänsterpartiet ha blivit lika stort som sossarna.
Ja, de gick ju all in på det och trodde att det skulle vara det.
Men nu är ju inte den frågan så viktig för
nej,
folk.
Nej, tydligen inte. Konstigt nog
precis
kan man säga.
Precis som att glesbygdsfrågan inte är
nej,
så viktig
den är
för
inte,
folk.
Den är inte heller särskilt viktig. Vi kom inte någon vidare vart där med den här Galtan liksom dimensionen
hur,
på landsbygdsfrågan.
Hur vi applicerar den på landsbygdsfrågan?
Jag tror inte. Jag tror att det är
alltså,
svårt
jag
att
tänker
göra
att den
det.
Är svår för att om vi ser den yttersta änden då där vi är liksom grön alternativ liberal global som också liksom man tänker på klimatfrågan. Det är också värderingar då som man bryr sig om. Med klimatet, människans frihet, globaliseringen, öppenhet kan vi säga ändå. Ja. Liksom, att man
fast å andra sidan, så om man är då traditionell, snacka om liksom så här, fira midsommar i folkdräkt, auktoritär, ja då tänker man kanske på det härliga gamla bondesamhället och äganderätten.
Ja, alltså jag skulle ju säga att det är en liten
nationalistisk,
här...
det är så
ja,
så framstår
men
ju svensk
den här skalan
landsbygd
så
som...
borde ju landsbygdspolitik vara på tann alltså ja. Och vi ska alltså för det är ju också så här klimatförnekare.
Men
nu menar jag
någonting.
Ju inte, ja, nu
där
menar ju inte jag att människorna i glesbygden är klimatförnekare. Nej. Men jag menar att klimatförnekare som Sverigedemokraterna driver ju en politik som i praktiken då är bra för landsbygden, att vi ska sänka bensinpriserna, vi ska liksom fixa det här.
Men där har du det i de här olika definitionerna av modernitet egentligen då, som egentligen är någon slags alltså så här, lantlig kontra urban och där liksom då gallerlägret då man säger har ju då en syn på landsbygden som är idealiserad,
romantisk,
ekologisk, idealiserad, romantisk bild. Och sen så har du då den här tannskalan som ser det liksom, som ser en möjlighet att liksom, här är en plats där vi kan bevara svenska värderingar. Oh, gud vad hemskt. Jag önskar att det... Men då är det ju då är det kanske så här lätt att tänka
har
sig
att... Har vi
just
föreslagit att nationalism och konservatism är lösningen för svensk landsbygd?
Nej, det har vi verkligen inte gjort, det vill jag understryka. Men vad vi har sagt indirekt kanske lite grann är att galldimensionen av svensk landsbygd upprätthålls av en urban medelklass som bor i städerna. Och som då liksom applicerar sin liksom gröna, alternativa, liberala syn på landsbygden. Medan den här tannskalan då kanske upprätthålls av människor på landsbygden i värsta fall då. Skulle man kunna tänka sig. Eller bor de i småstäder i Skåne?
Ja, det gör ju de flesta. Men...
Och vill använda... Ja. Det är otrevligt, men man tänker på landsbygden här som någon slags, verkligen som någon typ av verktyg eller projektionsyta som verkligen inte får existera på egna meriter utan som bara någon form av verktyg för att åstadkomma kortsiktiga politiska poänger. Ja. Så tillbaka till den härliga vänster-höger-dimensionen, för jag skulle vilja ändå återknyta till det lite grann. Och till den här slumrande då liksom ideologiska potentialen i frågan. Därför att det är ju ändå en arena där man skulle kunna diskutera om, tänker jag så här, att om man är höger så kan man använda det här för att diskutera då företagsklimat, entreprenörskap som en farbar väg, avregleringar, diversifierade arbetsgivaravgift, lägre skattesatser, incitament, alltså sådana frågor. Är man vänster så skulle man kunna gå in i den här frågan från ett annat håll och verkligen prata om så här, marknadsliberalismens fiasko och liksom tillkortakommanden och kapitalackumulation och hur mycket liksom det betyder att liksom var kapitalet vill vara och inte vara.
Fast nu,
och det här är ju
nu
ideologiska.
Känner jag att när du skulle beskriva liksom högerideologin, då beskrev du på något sätt högerns lösningar på landsbygdsproblematiken. När du skulle beskriva vänster, då beskrev du vänsterns kritik mot högern? Vad är vänsterns lösningar på landsbygdsproblematiken utifrån en sån här ideologisk...
Ja, de är väl lika dåliga som alla andra lösningar då. Jag vet, alltså jag kan inte säga, jag är inget språkrör för liksom vänsterns lösningar.
Nej,
jag vet
lika inte ens, lite som jag är för höger.
Nej, jag sa inte det heller, men men du tänkte det ändå. Men ja, det är väl det som är det svåra med den här frågan. Att just nu så är det ett vakuum där vare sig liksom högerblocket eller vänsterblocket har några konkreta lösningar. Men om jag skulle bara för konfliktens skull, bara för att det skulle bli en intressant ideologisk konflikt här, så skulle det ju vara fint om högern var uppriktig och sa: vi tror benhårt på kapitalismen. Vi tror benhårt på marknadsliberala lösningar. Och då är det så att vissa platser är inte tillräckligt attraktiva. Vissa platser kommer inte funka som marknader, och då kommer de dö, och då har de förtjänat att dö. Vi skippar hela det snacket om att hela Sverige ska leva, utan vi säger bara rakt ut som det. Vissa platser kommer leva, andra kommer dö. Marknaden bestämmer vilka. Punkt. Och vänstern har då chans att komma in och säga så här: nej, det är för jävligt. Vi vill ha en helhetssyn på det här landet, och vi ska fördela resurser. Vi ska liksom brandskatta råvaruföretag. Vi ska fördela pengar från de överhettade storstadsregionerna och skicka ut dem i landet och se till att folk kan bo på landet ändå. Mm. Men jag tror att du och jag har en gemensam, totalt... du och jag har en gemensam lösning på den här, som vi båda kan komma överens om, eller hur?
Har vi det?
Medborgarlön.
Lösning? Ja. Lösning vet jag inte, men...
Vi skippar all politik och sen så får alla en summa pengar per månad.
Nej, men här är vi ju inne, det är nu vi kommer på det här, det är någon som säger så här: ja, bredband åt alla,
ja.
Det stod i några program här, ja. Eller...
digitaliseringen,
vägar. Men det, alltså här bortser vi ju från ett dilemma som ingen kommunpolitiker eller landsbygdspolitiker eller en svensk riksdagspolitiker kan göra någonting åt, nämligen liksom hela den digitala revolutionen. Alltså vi lever ju på riktigt i en digital revolution där det spås att hälften av alla jobb som finns idag kommer att vara borta om 15 år.
Men det här borde vi prata om...
Ska vi utveckla det här en annan gång?
Ja, jag tycker vi gör det. Jag tycker vi suger på den.
Ja, fundera
på
det. Ska
vi suga på de här karamellerna till nästa vecka? Det blir som en cliffhanger. Jag tycker det, för nu vi har pratat så länge nu. Ja, kan inte du bara avrunda med något soft kulturtips?
Soft, alltså... Förra gången jag tipsade så tipsade jag om en bok som hade ett par år på nacken.
Ja.
Jag tänkte göra samma idag. Alltså. Men har du läst Kristina Sandbergs trilogi om maj?
Nej, har ju
du
inte
har
det.
Inte det.
Har ju
för
inte
det här det. Är lite intressant, för de böckerna har ju varit rätt hypade. Alla har läst dem och de är så bra. Och jag har en förmåga att bli lite anti när det blir så.
Mm.
Och känt en aversion mot att läsa dem. Men så var jag på semester och köpte dem alla tre och... sträckt läste dem. Alltså sån otrolig bladvändare.
De är bra, eller?
Alltså helt fantastiska är de. Hon fick ju då Kristina Sandberg, som är från Sundsvall, som har skrivit dem, fick ju Augustpriset för den sista av de här tre böckerna, tror jag. Och de utspelas ju då i Örnsköldsvik.
Mm.
Och de handlar om en hemmafru i Örnsköldsvik. Man kan säga att det är 1500 sidor vars huvudspår är: vad ska vi äta till middag? Och det går inte att sluta läsa. Helt fantastiska.
Hur kommer det sig att man
inte... Det är välskrivet. Det är... Alltså man får ju... Man kommer verkligen in... Jag tror också det är så här att det är någonting som inte aldrig har skildrats förut. En hemmafru i Örnsköldsvik på liksom 50-talet. Vad tänkte hon? Vad hade hon i huvudet? Hur såg hennes vardag ut? För vi får ju verkligen kliva in i hennes huvud.
Är den svenska arbetarklassen.
Det är inte liksom en utomstående berättare som berättar om henne, utan vi får gå in i Majs huvud. Och hon är ju inte ens en sympatisk person. Alltså man tycker ju inte om henne. Man kan tycka lite synd om henne. Och ändå så är den så bland det mest spännande jag har läst på senare år.
Fint.
Ja.
Bra tips.
Norrlandspodden är en produktion från Teg Publishing.